Idag dricker vi vårt 11 kaffe på ett industriområde i Märsta, norr om Stockholm. Och jag vill börja med att säga god förmiddag. Får man väl ändå säga, vad är klockan?
Ja.
8:15. Ja. Eller är det god morgon fortfarande?
Nej.
Nej. God förmiddag bestämmer vi. Till, nu ska vi se så att jag uttalar ditt namn. Det skulle jag ha frågat i förväg. Säger man Taiko?
Taiko.
Taiko.
Taiko, ja. Taiko. Ja, det är ett japanskt namn.
Ja, men precis. Mm. Vi ska komma till det. Mm. Östergren Senemark.
Just det.
Välkommen till podden.
Ja, tack. Tack.
Så roligt att ha dig med.
Ja,
jätte, jättekul.
Ja.
Och vi sitter ju i ett industriområde på en specifik plats som vi ska prata mer om. Men jag tänker att vi börjar lite mjukt med hur har morgonen börjat? Är du en morgonmänniska eller hur ser det ut för dig?
Jag har varit det. Men jag känner nu, senaste åren, gud, det skulle man behöva ett par timmar till extra. Nej, men jag är ju morgonmänniska väl. Tidigt, idag var jag iväg med en menytavla som ska sitta på en av våra kaféer. Inuti Arlanda gymnasiet har vi ett kafé. Så det har ju justerats priser och då ska det göras en ny menytavla. Då ska det sättas upp.
Just det, så du har redan varit igång länge innan vi sågs.
Jag har varit igång, ja.
Har du några så här specifika morgonrutiner? Något som du alltid gör varje morgon? Eller hur ser en morgon ut för dig?
Ja, i huvudet har jag det.
Ja.
Men, nej, men det, jag kan inte vara utan frukost, det kan jag säga. Så att det är upp, te eller kaffe och så bara i magen, mat.
Vad äter du till frukost?
Ja, alltså jag kan inte äta samma frukost varje dag. Jag kräks om jag skulle bara äta bara fil och kaffe.
Utan för det gör ju annars de flesta, tror jag.
Ja, nej, jag är tvärtom. Jag måste alltså ha stekt ägg ena dag och den andra dag måste jag ha något annat och sådär. Och varierat, för annars tröttnar jag.
Jag trodde ju att jag inte skulle överleva om jag inte fick frukost. Det har verkligen varit mitt viktigaste och godaste mål.
Mm.
Och så lite grann för att utmana mig själv så har jag provat periodisk fasta. Mm-hmm. Så jag hoppas det över frukost. Så att mitt första mål är lunch.
Ja, men då är jag död.
Och jag trodde att jag skulle vara det också. Men jag trivs jättebra med det.
Du gör det? Okej. Okay.
Så jag har fortsatt med det. Ja. Jag är inte någon taliban som jag brukar säga. Är jag sugen på frukost den morgon så äter jag såklart. Men det passar mig jättebra faktiskt.
Ja, det man har märkt är att när man blir äldre så förändras ju kroppen.
Ja.
Så vanorna... Man trodde att man inte kunde ändra på det. Men
nej, precis.
Ja, men det är som att man tycker det. Jag har ju varit sån här extrem morgonmänniska i tonåren. Gick upp 4 på morgonen och sprang en timme. Och iväg på morgonträning och sådär.
Ja.
Så tänkte man, så i huvudet tror man ju att det är morgonmänniska. Men man märker ju att kroppen inte är det.
Nej, men jag tycker nästan att jag blir mer och mer morgonpigg. Alltså att jag vaknar tidigare och tidigare ju äldre jag blir.
Mm. De säger det.
Så det är men inte för dig.
Jo, kanske. Jag kanske behöver en liten pausperiod och få sova lite.
Ja. Du, för att lära känna dig lite grann så tänkte jag att vi skulle börja med att köra 5 snabba.
Mm.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Det ante mig. Rätt svar. Party eller soffhäng hemma?
Party.
Härligt! Det trodde jag faktiskt att du skulle svara. Löprunda eller läsa bok?
Oh, då är det nog läsa bok tror jag. För löpning är inte riktigt för min grej. Jag är idrottare men inte löpning.
Nej. Sommar eller vinter?
Sommar.
Sverige eller Japan?
Oh.
Strategisk fråga.
Ja, det är ju det. Halva året ena landet och halva året hit kanske.
Ja, för du är ju född i Japan.
Mm, jag är född på Gävle lasarett faktiskt. Ja, men jag flyttade dit innan jag flyttade. Ja, fyllde 1 år. Så att jag är uppvuxen i Japan.
Du är uppvuxen i Japan, men du är född i Sverige.
Ja.
Så är det en svensk förälder och en japansk då?
Numera vet ju alla var Mackmyra ligger. Där min pappa kom ifrån. Och min mamma, japanska, som kom från Tokyo då, men... De träffades nere i Spanien faktiskt. Det är lite så här filmhistoria bara hur de träffades.
Nej men wow, berätta.
Ja, mamma jobbade på japanska restaurang i Holland. Och tog semester ner i Malaga. Min pappa är sån här äventyrare som tyckte att Sverige och Valbo var alldeles för liten för honom. Så att han lyftade ner till södra Europa när han var 17 år. Och genom Holland, Tyskland och så hamnade ner i Malaga. Och levde mer eller mindre lodislivet liksom. Och så träffades de där.
Jaha,
och
wow.
Mamma var ju tvungen att åka tillbaka till Holland. Och pappa tyckte att men jag ville träffa henne igen. Så han letade rätt på henne. Lyftade tillbaks till Holland. Och letade rätt på henne och friade henne. Och så åkte till Sverige och gifte sig och fick mig då.
Wow. Mm.
Så att, ja, min pappa har varit sån här äventyrare. Han rymde ju i trehjuling från Valbo och hittades till Gävle en mil.
Nej.
Jo.
När han var 3 år. Ja. Vilken överlevare.
Ja, nej, han har ju varit lite udda sort.
Ja, wow. Så de gifte sig i Sverige och sen flyttade ni till Japan?
Ja, min mormor hade ju skrivit brev till min mamma och sa att men nu har jag liksom varken träffa din make eller mitt barnbarn. Så är det inte dags att du kom hit ungefär. Men de hade ju inte råd med tur och tur. Så då blev vi ju liksom transsibiriska och det båt och flyg och sådär. Enkel biljett i Japan 1969 då. Och pappa blev ju så fascinerad av landet till Japan. Så han blev ju kvar där 25 år.
Wow.
Så jag gick ut 9:an. Alltså hela min grundskoleutbildning är där borta. Och så, bara lite så här. Pappa frågade ju, vill du lära dig svenska ungefär? För han körde ju bara japanska med mig. Fast han är svensk.
Otroligt.
Ja. Och jag tänkte att ja, det är så mycket plugg här så varför inte ungefär. Och så flyttade jag till Valbo till min farmor och farfar. För min familj var ju kvar i Japan då. Så då flyttade jag till andra sidan jordklotet när jag var 15 år.
Oj.
Mm.
Och så lärde jag mig släktingar.
Och hos farmor och farfar då. Mm. Och de kunde varken engelska eller japanska. Så att det var ju gester, peka och grejer. Och så
fick var du tvungen att lära dig?
Ja, jag tror det går fort då.
Ja.
Mm.
Och sen blev du kvar här då?
Ja, kan man säga. Så sen har jag ju bott i Japan med när min äldsta var liten, 3 år. Då flyttade vi dit, hela familjen, och bodde där 2 år. Jag ville prova att jobba där också. Och så fick ju min äldsta gå på vanlig förskola. Och mitt ex gick ju också och läste japanska. Så att, men då bodde vi där. Men sen börjar man längta tillbaka till Sverige. Alltså när man har barn.
Ja.
Så är det faktiskt fantastiskt land.
Vad är Sverige. Skillnaden?
Ja, men det är tryggheten. Tryggheten framför allt. Jag menar, jag såg ju hur mammorna lämnade sina nästan nyfödda bebisar på dagis. För de hade ju inte laglig rätt att vara mammaledig längre än 2 månader. Laglig semester 2 veckor. Och det är ju, ja, och så just det här att man kunde vara sjuk och få sjukpenning. Allt som vi tar för givet där,
just det.
Fanns ju inte där.
Nej, är det fortfarande så?
Jag tror att det blir lite bättre, men det är ju inte så mycket bättre.
Nej.
Och hur de kämpar på, så. Men mentaliteten där borta är ju härligt. Människorna är väldigt vänliga och mån om varandra liksom. Och så lite mer förlåtande attityd. Vi svenskar ska vara så himla duktig. Vi ska klara av allting själv och vi ska lära oss och vi ska diskutera och vi ska lösa problemet. Och där är lite mer så här, okej, det blir som det blir. Så.
Jag tror det är nästan tvärtom, för jag tänker att japaner är så, liksom det är struktur och det är organiserat. Och det är...
Jo, det är de ju på arbetslivet, för de har ingen val. Vi är ju stöpta i att liksom... Ja, följa läraren eller följa chefen eller så. Alltså, för vi är så många där borta.
Ja.
Så att tänka individuellt, det tror jag att det svenska liksom, undervisning i skolan där barnen är duktigare på. Det tycker jag är jättebra. Men däremot disciplin och lärare, som respekt för lärare och sånt där, då är det bättre där.
Ja.
Så det är när man frågar folk, liksom, som du gjorde då, vilket är bäst? Jo, det finns ju... bra och dåliga i båda.
Ja,
man
såklart.
Skulle vi ha mix utav.
Ja, men såklart. Ja, men vad skulle du säga? För mig då, och en som aldrig har varit i Japan, så det känns ju så exotiskt. Och liksom, men vad skulle du säga är skillnaden i en vardag i Japan mot Sverige?
Ja, en vardag... Ja, men just att det här att gå till arbete och liksom sköta hussysslor... Det blir egentligen ingen större skillnad förutom att där är fortfarande kanske mer hemmafruar. Fast det har ju skett väldigt mycket de senaste 10 åren, ser jag ju. Men däremot så har de ju mer respekt för hemmafruar, kändes det som. För jag kände tydlig skillnad när jag kom dit och hade en 3-åring och jobbade sökte jobb heltid. Då sa ju folk, men hur orkar du? Har du någon som tar hand om dina barn?
Ah.
Eller hjälper dig i hemmet? Och det var ju så självklart. Men när jag kom tillbaks hit. Och jag drev ju reklambyrå då ett tag i Gävle. Och man började prata om att man ville kanske ta en sån här städtjänst. Och då var det så här blick. Ja, men klarar du inte att städa själv hemma? Lite så.
Ja, just det.
Utan att man ska som kvinna klara av allt. Den pressen är större här än där. Så vardagslivet är lite lugnare, lite saktare. Lite mer flåtande attityd. Man är liksom, ja, man hälsar varandra och liksom, ja, det är lite lugnare tempo. Fast man tror inte det.
Nej, verkligen inte.
Men om du till exempel går till varuhuset och köper en vara. Och du vet den här japanska wrapping, hur de slår in paketet, hur snyggt de gör. Man står där vid disken, ser hur de viker, snyggt. Liksom, i Sverige vill man bara ha en påse och bara tacka adjö. Där står man ju liksom, det är ceremoniellt nästan. Saker och ting får ta tid.
Ja, just det.
Och folk är liksom, ja men så här är det ju. Så att det är ju liksom ingen samma bråskande så. Men sen är det ju att man hela tiden tar hänsyn till chefer, de som är äldre, kanske grannar, mycket. Om man får någonting, då så förväntas man att man ska tacka tillbaka. Det är den här osynliga, man ska läsa mellan raderna.
Ah, okay.
Och följer man inte den liksom reglerna, då är det så här. Då vet man inte om det snackas bakom ryggen på en. Det finns ju så här exempel på mammorna som träffas i parken. Med sina barn. Och så en tar med sig fika. Och så bjuder allihopa så här. Och nästa gång de ses. Ja, då är det oskrivna regler att nästa.
Då är det någon annan,
som just ska ta. Det. Och kommer man, liksom, känner man inte för att ta med fika. Och man kommer aldrig till med fika. Ja, men då plötsligt så splittras gruppen. Du är inte med. och det är liksom det här. Kan man inte förstå det där? Då kan det vara tufft.
Aha.
Och jag tror min mamma var ju sån som liksom mer så här raka puckar, förstår du? Lite mer europeiskt sätt att tänka på. Att man inte ska hålla på och ta hänsyn till dem där. Så för henne passar det bättre att du bor i Europa helt enkelt. Just det är kul och skönt och roligt att bo i Japan. Men till en viss antal år. Sen vill man ta paus. Så.
Ja. Men hur känner du dig? Känner du dig som japan eller svensk?
Jag är nog mer svensk nu tror jag. Men när man reser dit, det räcker att man landar på flygplatsen så börjar man bocka och buga. Så att det sitter i ryggen just det här. Och liksom att man ska vara artig och lite sådär. Men nej, det är för att man har vuxit upp där då. Men visst, vissa tänket är ju kanske japanskt. Som jag försöker tänka så här, okej. Okay, jag gör nog så här bara för att jag har det med mig. Mm.
Men vad skulle du säga är det bästa om du liksom får plocka två russin, eller ett russin ur varje kaka? Vad är det bästa med Japan? Vad är det bästa med Sverige?
Ja, det bästa med Sverige är väl just det här friheten att vara du själv, egen individ. Vilket vi är ju kända för, såklart.
Ja.
Men och det som är bra med Japan är väl det som hänsyntagande för särskilt den här gemensamma miljö där vi liksom yta vi delar på med andra människor att det ska vi ta hand om och då kan det bara vara grannen vi tar hand om eller någon annan som man ser att ja men vi förlitar ju inte så på att kommunen sköter det eller landet sköter det utan det är upp till var och en.
Ja.
Det tänket. Så att man försöker ju tänka så här. Men samtidigt när jag kommer till Japan så tänker jag så här. Åh gud, det här skulle jag vilja köra lite mer på svensk sätt. Så att man kan prata mer ärligt och rakt. Så det tycker jag.
Mm. Hur ofta är du där?
Ja, nu var det ju jättelänge sedan. Efter pandemin har inte jag varit där.
Nej.
Nu är det ju extra långt att flyga också. Inom kriget i Ryssland och så. Mm. Och mycket, mycket dyrare biljett.
Ja, ah, just det.
Så det lär nog dröja kanske ett par år innan jag åker dit. Jag har ingen släkt kvar. Jag har bara vänner där borta. Så.
Ja, klart, det blir inte på samma sätt
heller. Nej, det blir inte på samma sätt.
Nej. Mm. du, vi sitter ju på din arbetsplats, M29-gruppen, som vi snart ska prata mer om. Men innan dess, vad gjorde du, eller först, hur hamnade du i Märsta?
Ja,
det undrar du också. Utav alla ställen ja, på jorden.
Nej, men det är ju så. Jag har ju bott i Gävle 25 år. Och drev mitt eget företag och sådär. Men så skilde jag mig. Och faktiskt så träffade jag min nuvarande make via nätet. Och ja, vi pendlade till varandra i veckoslutet och sådär. Han bodde i Sigtuna. Och så sen när mina började bli stor och flytta hemifrån. Men han hade tre flickor som fortfarande gick i skolan. Och vi pratade om att flytta ihop. Så sa jag att ja, men det är mer praktiskt att jag flyttar till dig. Eftersom de går i skolan här. Så då flyttade jag till Sigtuna. Ja. Och så sen har jag frilansat och grejer. Och ja, jobba mot en reklambyrå i Upplands Väsby, Uppsala, sådär. Men att bo i Sigtuna och ha en lägenhet var ju dyrare än vad vi trodde då. Och när vi fick se ett hus i salu i Rosersberg så flyttade vi dit. Sen har jag kommit in i det här jobbet då för ungefär 3 år sedan. Och det råkar finnas i Märsta.
Ja, just det. Ah, då förstår jag kopplingen. Ah. Men vad drev du för något? Du säger att det är eget företag i Gävle.
Ja, jag har ju jobbat inom reklambyrå. Ja, alltså jag var ju lärling då som 17-åring i Gävle då. Så att, ja, jobba som kallade originalare hette det då på den tiden. Nu heter det AD-assistent. Och så sen, ja, som en grafisk formgivare. Jag gillar att formge saker, trycksaker. För att jag jobbar med det hela mitt liv i princip. Däremellan så har jag ju drivit eget, var frilans ett tag. Så sen har jag ju varvat mina gamla kollegor och byggde upp. Så vi var 2 först, så var vi 4, så var vi 9, 14. Wow. Så hade vi en reklambyrå på nästan 20 anställda.
Oj.
Men sen så träffade jag ju maken min nu då. Så då sålde jag min del och så flyttade hit. Och då tillbaks till frilansande igen. Så jag jobbar med reklam, kommunikation och formgivning.
Visst hade du jobbat lite med mode också? Eller
ja,
med...
men det är för att jag har ju sytt liksom hobbynivå hela mitt liv det också. Och när jag flyttade hit till Sigtuna, då tog jag faktiskt pausår, eller vad ska jag säga. Jag gick på Tillskärakademin ett år. Tänkte, nu ger jag mig liksom chansen att gå i skolan en gång för alla. Så det var mönsterkonstruktion och design och så. Det var ju roligt. Samtidigt så förstod jag ju att modebranschen är precis lika tufft som reklambranschen. Ah. Och när man har valt en bransch och börjar om en ny bransch när man är 40, det insåg man ju, det är svårt. Så att då fick ju det vara på hobbynivå. Men jag har ju alltid varit så här, allsysslare. Snickrar, målar, pysslar och går på massa workshop och kurser. Så att jag så här, kan lite av varje, kan ingenting ordentligt.
Underbart.
Men som jag tycker att jag har nytta av här, där jag är nu. Ja, för man, livet är ju för kort för att kunna ett hantverksyrke, flera stycken känner jag. Nu kan jag ju få omgivningen då. Och det är liksom min räddning så att säga. Men sen att kunna hantverksskills så att säga i andra områden. Jag tycker det är nästan roligare att se andra som är duktiga. Och liksom få hjälp av dem. Och kunna jobba tillsammans med dem. Men att jag har lite kunskap hjälper ju till såklart. Då vet jag ju vad jag pratar om.
Ja, ja. Men berätta om M29-gruppen.
Vi är ju arbetsintegrerande sociala företag. Det är socialt företag.
Vilket innebär?
Ja, det är vilket innebär att vi liksom, ska säga, det finns ju liksom offentlig sektor som är kommuner och region och så. Sen finns det ju näringslivet som består av ett vanligt privata företag. Och vi är något slags mitt emellan där vi liksom löser det sociala problemet genom att integrera arbetsträning i det. Socialt företag kan det vara ibland Ja, till exempel om det finns ett företag som räddar matsvinn från ICA och Coop och ser till att det blir ett restaurangkök av mat som egentligen skulle ha slängts. Mm. Då har man ju löst ett socialt problem. Det kan vara någon som kanske hyr ut begagnade cyklar till folk som inte har råd att köpa cykel. Det, att man... Någon typ av social utmaning som man löser genom företagsformer. Men vi är ju specialiserade för arbetsträning. Det finns ju många olika sorters socialt företag. Men vi ska ju involvera människor som på ett eller annat sätt svårt att få arbete på ett normalt arbetsmarknad. De behöver anpassning. Men för att vi ska kunna se deras arbetsförmåga så måste man ju testa olika arbete. Och då kommer de till oss och vi har ju fastighetsservice, vi har ju två kaféer, vi har ju sömnadsverkstad, vi har ju medieavdelningen, vi har ju kreativa verkstad med snickeri. Och då när vi tar emot, då är det ju upp till varje individ att berätta, ja men vad har du gjort tidigare, vad kan du, vad vill du? Och ja...
Så får man är det testa, via liksom. Arbetsförmedlingen man kommer
Arbetsförmedlingen
hit då?
Eller... Som vi kallar för resursteam. Det kan vara från Försäkringskassan. Folk kommer ju från olika, vad ska jag säga, alltså de som kommer från Arbetsförmedlingen är ju verkligen de som söker arbete. Och Arbetsförmedlingen vill ju veta vad har de för arbetsmågor. Och det kan vara så att det är språkbristning som gör att de inte kan få jobb. Men det kan vara att de har svåra smärtor i kroppen som gör att de kanske inte klarar av mer än 50%. Men det är att de sitter ju inte och bedömer det på Arbetsförmedlingen. Utan vi måste ju testa.
Så då kommer så de till er.
Och det kan vara så att okej, vi kommer fram till att ja, men den här individen ser jag ju, hen orkar ju inte jobba mer än 50%. För vi ser när hen står en timme, sen orkar ju inte, måste ta paus. Eller om man händer i en stökig miljö som i café till exempel med Arlanda gymnasiets miljö där med många elever som pratar och skriker och sådär. Så blockerar hjärnan efter ett tag. Nej, men då vet vi det. Då passar inte den här miljön för dig. Då byter vi. Då testar du någonting annat. Men sen kommer det ju människor, eller ungdomar särskilt till mig då på medieavdelningen som har väldigt stora digitala vanor. De är fullfjädrade illustratörer många gånger och de är otroligt kreativa. Men de har ju också olika diagnoser eller behov att kunna ta pausdag. De har svårt att komma upp på morgonen. Men det de gör är ju fantastiskt fint. Men de måste ju få hjälp att antingen hitta ett sätt för dem att kunna arbeta. Eller ett sätt för dem att gå vidare till studie. Och många gånger så är det att komma till oss. Det är bara att bryta utanförskap eller vad ska jag säga, isolering. Många sitter ju hemma och liksom kommer ingenstans. Alltså komma in i vardag. Komma till oss, veta att du ska vara där 10-2. Den här rutinen, det kan vara jätteviktigt för många av dem. Så att det kommer från olika håll och alla olika behov som vi försöker anpassa då. Och det kan vara 3 månader först och sen har vi utvärdering. Och många gånger så blir det ju förlängningen för att 3 månader är oftast för kort tid. Och sen skriver vi rapport, vi som är handledare idag. Och vi har ju samtal med alla som deltar här och försöker hitta mål liksom för varje individ.
Men kan det vara så att man blir kvar och det här blir ens arbete i något av kaféerna till exempel?
Mm. Det är många gånger
så det är inte bara så att man är här en kort period utan nej.
Vi har ju anställt, alltså alla som jobbar på kaféerna, de har ju varit... arbetstränare en gång i tiden tror jag. Och även de som jobbar på hantverkshuset har ju kommit in som arbetsträning. Men man har ju sett deras skills. Och de är jätteduktiga att hantera sin arbete. Ja men då anställer vi. Men då får ju vi med de här premisserna att vi kan få lönestöd. Då, för vi har ju inte möjlighet att betala Alltså så här är det ju. Genom att man har en anpassad arbetsplats så kan man ju inte begära av de anställda att jobba med de här tempot eller ansvar eller pressen att prestera som en så kallad normal arbetsplats. Utan de måste ha möjlighet att ha lite ofta pauser eller kanske inte ha så tunga ansvar. Utan det finns en verksamhetsledare som tar det istället för dem och sådär. Då innebär ju att saker och ting produceras med lite längre tid. Så att vi måste ha kund som också har förståelse för det. Och det innebär ju att vi kan inte liksom debitera våra timmar som det vore vanligt. Nej, företag. Vi går ju in som handledare och verksamhetsledare ganska många timmar för att hjälpa till. Och därav att vi behöver stöd vi också som företag. För annars kan ju inte vi få in så pass mycket pengar så att vi kan betala vanliga löner. Och det är ju det som är lönestödet där. Så vi har ju två individer som har blivit anställda här på media. Vi har ju kaféerna och har ju, ja, som sagt, kafé och som nätsverkstad. Många har ju varit arbetstränare. Men vi kan inte anställa alla. Vi önskar att vi kunde det. Men då ska det finnas tillräckligt med uppdrag som kontinuerligt kommer in.
Och vilka är det som är era kunder?
Ja, det är ju både privatpersoner då, som kommer till skrädderi på hantverkshuset. Det är ju kunder. Sen finns det ju... Du har ju beställt också.
Ja, vi kommer till det.
Ja. Och vi har ju till exempel Arland, eller vad heter det? Svea gymnasiet i Sollentuna som har beställt gardiner till sina skolsalar och så. Så vi tar emot sådana beställningar. Ja, så det är företag och även samordningsförbundet som är en organisation som stöttar den här resursteamet och arbetsintegrerande sociala företag. De försöker också beställa lite så här. Ja, men nu behöver vi julklappar till våra anställda. Kan ni göra något så? Men det är många privata företag och privatpersoner. Många, när jag går ut och säger att jag kommer från socialt företag eller arbetsintegrerande sociala företag. Så jaha, okej, så det är kommunen som driver det.
Och det var ju min första fråga också.
Vi får ju inte ett öre liksom, som stöd. Kommunen är ju inte dugg inblandad på det sättet. Annat än att de kan vara kund och beställa tjänst och produkt utav oss.
Ja, just det.
Men inte så att vi får liksom ett kontinuerligt stöd från dem. Det är det ju inte.
Nej. Mm. Men ni har ju fantastiska verksamheter. Jag hade ju ingen aning om det här när jag tog kontakt med dig. Och jag ska berätta.
Ja, men hur gick det till egentligen?
Nej, men vet du att jag satt ju hos mina vänner Sara och Tina på Love and Hope Second Hand. Ja. Och tog en kaffe hos dem.
Ja.
Och det är ju inte så långt härifrån.
Nej.
Och de har ju, det är också ett socialt företag.
Det är det.
Mm. Så satt vi och pratade och jag berättade att jag var ute efter någon som kunde sy mina produkter. Eller delar av mina produkter.
Mm.
Och då var det de som tipsade, men då skulle du ta kontakt med
Sigtun Hantverkshus,
va? Exakt.
Oh.
Och så fick jag namn på dig idag.
Oh.
Och så tog jag kontakt och så... kom jag först hit och sen åkte vi till hantverkshuset och tittade. Mm. Och det var ju det är ju fantastiskt. Jag sa det till min man när jag kom hem, att det är ju en verksamhet som verkligen skulle behöva nå ut mycket mer. Att folk vet att där kan man lämna in sin jacka och få en knapp lagad. Och, eller man kan beställa kuddar av det här tyget, eller som du var inne på, gardiner. Ja. Att man kan anlita er som privatperson. Mm. Och man kan också komma till er butik och handla.
Mm.
Så fantastisk verksamhet. Och också er verkstad som ni har här. Där ni gör olika träprodukter. Och...
Nej, men det är ju så. Det är ju det ligger på mig egentligen. Att gå ut och kunna tala om att vi finns.
Men det gör du nu då?
Ja.
Nej, via podd?
Ja, det är ju ett av arbete som jag måste fokusera på i år faktiskt. Och ut och berätta. Och så sen försöka få det att leda till ett beställning då, såklart. Så är det. Och det är ju så, varje gång man kommer ut och så tycker ju alla att det är fantastiskt det vi gör. Men det är ju som, det vet ju alla som har företag, att det är ju lång sträcka att, ja. Till slut så att det leder till beställning.
Ja, men verkligen. Ja. Och det är ju allas vår utmaning idag i flödet, ja. Att sticka ut och synas och höras. Mm. Så är det ju verkligen.
Och det tycker jag är lite svårt, just det här att om inte du syns så finns ju inte.
Nej.
Och det är klart att vi måste gå ut på sociala medier och synas hit och dit och sådär. Men jag vill verkligen att det här ska vara autentiskt. Vi vill ju inte putsa ytan och göra det snyggt.
Nej.
Eller
nej.
Hur duktiga vi är. Att vi är ju som vi är. Så att det är en fin balansgång det där.
Mm.
Att man vill ju visa upp bilder och filmer och så här. Men så här duktiga är vi. Men... Ja.
Och samtidigt så har ni ju verkligen, ni har ju hjälpt mig nu då till att börja med att se upp delar av min linnekollektion, mormor Ingrid.
Mm.
Och ni har sytt upp kökshanddukar och servetter.
Mm.
Och nu minns jag inte namnet på kvinnan som har sytt.
Somsong,
ja.
Från Thailand. Från Thailand. Är jätteduktig.
Så duktig, så fina sömmar.
Mm.
Så ni har ju verkligen... Ni kan ju verkligen konkurrera med att,
ja.
Med att det är liksom fint och bra gjort.
Ja. Nej, vi har ju Esma som också jobbar som sömmerska där. De två är jätteduktiga.
Ah.
Jag känner mig trygg liksom att lämna över beställningen. Så här, men det här ska göras. Men det är som sagt, de behöver ju också stöd. I och med att ibland kan det vara... språkbristning som gör att de törs ju inte direkt kommunicera med kunden.
Nej, just det. Nej.
Eller när man ska göra beställning så kanske jag får hjälpa till. Men jag tycker det är bara kul. Men det ligger ju också utmaningen att de ska ju få göra det jag gör. Alltså varför ska jag göra allting? Det ligger i liksom naturen att de ska ju också lära sig att hantera vissa saker. Steg för steg.
Mm.
Och det vill de ju också. Så jag tror att man glömmer bort liksom att som verksamhetsledare att man liksom tror att man måste göra allting. Men så är det ju inte. Utan jag vill hellre att de ska göra själva och lära sig och växa med det.
Mm.
Men det är också tid som man måste lägga ner. Så att, men vi har ju till exempel nu inom organisationen i somras så hade vi cykelkurs.
Jaha.
Du kan ju tänka dig att det finns ju människor som kommer från länderna där kvinnorna tilläts inte att lära sig cykla. Och så kommer de och säger så här, ja men kan inte du cykla iväg då? Sa jag bara utav en slump, jag kan inte cykla. Och då blir det så här, och så självklart för mig liksom, men gud vad dum jag är. Så att inte jag fattar. Nej okej, men vill du lära dig cykla? Ja. Ja men... Då kör vi.
Mamma.
En dag i veckan. Så då var det två tjejer här. Och så Kristin då som är handledare här hos oss. Hon och jag köpte såna här, du vet, som man pinne som man sätter fast på barncykel.
Ja,
som man kan springa efter.
Just det.
Fick de ju cykla runt här på våra kontor här då.
Wow, fantastiskt.
Och så sen ska de ju lära sig, jag menar, hur man ska hitta cykelbegagnat på Blocket eller Marketplace. Eller det finns ju fritidsbanken, man kan låna gratis cykel en vecka. Så allt som vi tycker att det är självklart är ju inte det.
Nej.
Och det är ju också liksom ett perspektiv man får när man jobbar på sådana här ställen. Att så mycket liksom livsöden och mycket tankar och sånt där som vi aldrig får höra annars då. Sånt där som vi tar för givet faktiskt.
Ja.
Så det ibland kan det vara betungande. För det känns ju så orättvist liksom att vi har det så himla bra. Men det är en perspektiv ska man säga faktiskt.
Vad sporrar dig, vad driver dig i ditt arbete? För du är en verksamhetsledare.
Ja, i alla fall för media och hantverkshuset och kreativa verkstaden. Vi kommer att kalla det här för Kreateam. Vi har ju precis startat en ny ekonomisk förening.
Ja, det berättar jag.
Men så för Oskar som är ordförande här och han håller i fastighetsservice det mesta. Och Karina, hon håller i just nu kaféverksamheter. Hon är ju den som är ansvarig för arbetsträning och kan bäst i den här världen liksom så. Men vi tre ligger just nu som verksamhetsledarroll. Men det är medlemmar och styrelsen som väljer ledningsgrupp. För vi är ju ekonomisk förening och medlemsägt. Kooperativ kan man säga.
Mm.
Så tycker de att inte vi sköter oss, ja men du kan ha mycket kunder, välja någon annan. Så som företagsform så är det också lite annorlunda. Det är ju inte alla som känner till det heller.
Nej.
Och inte ens vi själva förstår riktigt sådär, okej, okay, hur går det här till nu då? Får vi bestämma i ledningsgruppen? Nej, vi måste ta ner det till medlemmarna. De måste få tycka först. Så att det är så här mycket extra tankegångar kring
det.
Beslut ibland.
Just det.
Ja. Mm.
Men du, vad driver dig att jobba i en sån här verksamhet? Jag tänker att du skulle vara ganska liksom konkurrenskraftig på att göra karriär och med allt det du har i bagaget med reklambyrå och du har levt i Japan i så många år, har med dig allt därifrån. Vad driver dig?
Ja,
att göra det du gör idag?
Ja, men jag har någon slags grundvärdering. Ska säga, jag är lite halvt aktivist, det har jag varit från tonåren. Då var det ju Svenska Freds- och Skiljedomsförening som var med då. Jag kommer ihåg, man fick ju skicka en protestfax till Ryssland för de sprängde kärnvapenprov, Ryssland och Frankrike liksom. Och på den tiden fanns ingen internet för att liksom bara blockera deras kommunikation, så fick alla medlemmarna skicka massfax.
Är det 1800-tal vi pratar om?
Ja, nej, men nej, och så du vet, var man i demonstrationer, jag var i Greenpeace och liksom, så att det här med att man ska värna om miljö eller man ska mänsklig rättighet eller ja, fred. Och tyvärr så tycker jag att liksom samhället går bara åt fel håll hela tiden. Men där har jag haft någon, så här, någon slags grundvärdering. Och reklambyrå, jag älskar ju det jag gör med formgivningen. Men jag tycker ju egentligen inte om själva branschen.
Nej.
Det här med ytputsande och det ska ju liksom, allting ska se snyggt ut och så. Det är roligt att göra det. Men det kändes ju hela tiden som att det finns någon slags moraliskt kompass på något vis. Att ja, men det här gör jag, men det här gör jag inte. Jag älskar att få mer böcker. Och det har jag pysslat ganska länge nu senaste tiden. Men det är för att det finns någon slags kall hos mig. Att ja, men det är någon som har lagt ner tid för att skriva text. Och jag måste ju se till att den blir läst. Alltså en snygg formgivning. Och det känns ju inte så reklamigt om man säger så.
Nej, just det. Nej.
Och sen, jag har ju gjort det där. Jag har ju gjort tandkrämskuponger och jag har gjort radio liksom, inslag och jag har ju gjort tv-reklam. Och så. Nej, men det var roligt där då. Men just nu tycker jag inte. Men så sen, när jag på reklambyrå i Upplands Väsby råkade träffa Oscar. För han hade beställt logotyp och en tidning om M29. Och så fick jag höra om den här verksamheten. Så tänkte jag så här, men det låter otroligt kul att jobba med människor. Och jag trodde inte att jag skulle passa till det. Men det känns ju som att, alltså som jag är, min egenskap.
Ja.
Passar till de här flängande och för jag gillar ju att lösa problem.
Men Oscar, vem är det? Är det han som har
startat?
Han
är ordförande. Det är han som har startat hela det här från början. Mm. Och då hette det service i Sigtuna. Och då var det fastighetsservice enbart. Och det var 2014. Och efter några år så kände de att ja, men det här med sömnadsverkstaden, det kanske också funkar. Så har de startat igång det. Och så har det bara blivit fler och fler. Så vi är ju uppåt 40 anställda nu. Hela som M29-gruppen.
Mm.
Sen inklusive arbetstränare så kan ibland kunna vara upp till 90 pers igång.
Mm. Wow.
Ja.
Så det var egentligen så då att han...
Ja, han och Andreas på fastighetsservicen som startade den här M29. Och varför det hette M29, det är bara helt enkelt att de satt på Maskingatan 29.
Aha, okej.
Okay. Och när de flyttade hit i Kabelgatan så var det ingen som orkade utan namn.
Ändra.
Nej, och han frågade ju när jag började här, för jag var ju här på projektanställd bara en dag i veckan först.
Aha.
Så ska vi titta på det här med namnet sådär, och vi börjar knåpa ihop olika saker, och till slut så känner man så här, nej, men folk får fråga varför det heter M29, det kanske är kul grej.
Ja, precis. Ja. Så det kom sig av att de köpte en tjänst av dig och så fick du veta om deras verksamhet?
Ja, eller det är för att det är Oskar kände att han behöver hjälp med marknadsföring eller marknads, ja, produkter överhuvudtaget för M29. Och insåg att det blir ju ganska dyrt att köpa in tjänst varje gång utifrån. Och genom att jag satt ju med de här kunskap och jag var nyfiken att börja jobba här, så hade han sökt projektpengar som man fick loss. Som räckte så att säga till mitt och Karinas tjänst en dag i veckan.
Mm.
Så då kom vi in här. Och efter det så ja, tyckte man att ja, men det funkar ju så bra. Så att, och i och med att jag kunde också ta emot arbetsträning, handledde ju några personer. Så ja, så blev det ju det halvtid och halvtid blev ju heltid. Nu försöker jag hålla ner till 80 för jag känner att jag måste ta hand om mig och orka.
Mm.
Så jag klarar inte av att jobba 100, för då jobbar jag 120. Så jobbar jag 80 så jobbar jag 100 då. Det är ganska lagom.
Men om du ska se, alltså vad gör en sån här verksamhet för personerna som kommer hit?
Mm. Det kan man ju, det är bäst att fråga dem såklart.
Men kan du se förändring liksom när folk...
Ja, det kan det göra. En del som har varit väldigt blyg i början, de har suttit hemma, liksom inte haft det här, det sociala, komma in... Först jätteblyg och så sen ja, börja luncha med oss, börja fika med oss och börja prata. Ja, allmänt gladare, öppnare. Och det kan man ju se. Men sen finns ju människor som, de får ju liksom lite kick av att träffa andra.
Mm,
i samma situation. Eller ja, börja prata. Och jag tror inte att man behöver göra så mycket ibland. Utan de sorterar någon information själv i huvudet. Så här, okej, jag kanske kan också göra det där. Lite så.
Mm.
Så att det räcker ibland att jag berättar om mina erfarenheter. Vad jag har gjort. Och jag har inte heller gått i skolan. Jag har bara gått 2 år i gymnasiet. Det är liksom och jag har också haft tufft. Men så, ja. Nej, men då kanske jag kan också göra det.
Ja. Och jag tänker att tillhörigheten är så viktig för oss som människor. Att känna liksom tillit och tillhörighet till en grupp. Det måste ju också vara jätteviktigt om man är van att sitta hemma.
Men sen är det ju många språksvaga. De försöker vi ju prata svenska med. Men det räcker att det kommer en person till som pratar samma hemspråk och så faller de ju tillbaka. Ah, sådär.
Just det.
Och där man försöker bryta och säga, men så här heter det på svenska. Ja. Men alltså det är klart, både Karina och jag ska prata om att det skulle vara underbart om man kunde ha en arbetssätt där vi får veta mer om vad de gör efter de har lämnat oss. Och ibland så känns ju det här med myndighetssnurren liksom att folk går tillbaka till ruta 1 tyvärr. Och många blir otroligt stressade av liksom, kontakt med myndighet överhuvudtaget.
Ja, just det.
Och det är ju det i sig, ibland kan det vara jättesvårt till och med för oss att förstå. Vad ska man skicka in, när och vad är det för krav och allt det där. Och de blir stressade av bara det där. Nej, så vi vet ju några har gått vidare till studier, några har fått jobb, några har blivit anställda hos oss. Men vi vet ju inte hur det går för alla. Man önskar ju att man kunde bidra lite under tiden de är här. Men det är liksom för att få dem att förstå att ja, men du kan. Eller att jo, men försök. Eller det är helt okej att misslyckas framför det, framför allt det. Kristin, hon är jätteduktig liksom, och uppmuntrar människor att säga, okej, nu var det lite tokigt, men det gör ingenting, vi försöker igen. Och många gånger så har ju människor som har kommit hit och aldrig snickrat och blivit jätteduktiga att snickra och kanske inte blir snickare, men på något vis förstår de att ja, men jag kan ju. Jag kanske kan göra det här eller det här. Det, vad som planteras i huvudet hos dem, det vet ju inte vi. Men ja, det är ju på ett sätt ett väldigt annorlunda företag här. Jag brukar försöka beskriva som att om du har ett företag och behöver en resurs. Alltså någon som sköter ekonomi till exempel. Då sätter du ut en annons där det står, ja, jag behöver ekonomiassistent. Men här är ju så att vi tar emot individen först.
Ja, just det.
Och så sen ibland så vet vi ju inte om det handlar om hon.
Nej.
För GDPR gör att vi får bara bokstäver ibland när de kommer. Hej, aha, du heter så. Vad har du gjort förut? Och vad är du intresserad av? Vad tycker du att det är svårt? Och hur vill du ha det? Liksom så.
Mm.
Okej, men då kanske vi kan göra studiebesök dit och dit och dit. Ja, men hur känner du då? Ja, men jag vill testa snickeri. Ja, men då gör vi det. Så. Så att vi anpassar ju arbetsinnehållet efter individen.
Fantastiskt.
Och inte tvärtom.
Ja.
Men det är också en utmaning att hur ska vi tjäna pengar på det då?
Mm. Och då har du möjlighet nu att sälja in. Vad kan jag som privatperson, hur kan jag anlita er?
Ja, det är ju egentligen försöka gå in på, eller jag ska berätta vad vi har för tjänster.
Mm, mm.
För jag menar, som fastighetsservice, då är det ju trädgårdsskötsel, skottning, gräsklippning, enklare sysslor. Men framförallt så jobbar de med att transportera bort skräp, eller vad man ska säga då. Flyttgrejer. Och så sen, de snickrar också, enklare grejer. Och hos media, hos mig, då kan de ju beställa hemsidor, trycksaker, logotyper. Allt som reklambyrå gör i princip. Enklare filmsnutt,
fotografering. Och då kan jag som privatperson vända mig till er och få hjälp med det.
Ja, det går. Och så sömnadsverkstan, då är det skrädderi. Man lämnar in kläder för ändring och lagning. Man kan beställa, liksom, ja, vi har ju sytt klätt om en fåtölj till exempel. Kuddar och hemtextilier, syr vi ju. Kläder kan det vara lite så här svårt, det beror ju på vad det är för modell. Men allt sömnadshjälp kan ju beställa som privatperson. Vi har ju kreativa verkstaden här med snickeri. Vi målar till exempel trädgårdsmöbler som har blivit nedfallna. Vi slipar upp, fixar till, vi lagar möbler i den mån som vi kan. Vi snickrar ju bänkar och blomlådor och allt möjligt.
Så har man ett hörn på sin altan och jag vill ha en bänk, jag hittar inte måttet. Då kan man vända sig till er.
Vi har ju gjort massa sådana saker också. Mm. Så att, men sen är det ju emellan tiden mellan där så brukar vi använda så här återbruksmaterial. Att göra fågelholkar och såna här grejer. Vi försöker sälja det på butiken våran på Södergatan 24 då. Bredvid kommunhuset i Sigtuna. Så där kan man också gå in och kika in lite då och då. Och så sen har vi ju kaféerna. Och där har ju vi har ju ett café i Kulturcafé som heter. Ligger i Kulturlänken. Samma byggnad som Kulturskolan och biblioteket där. Och de kör ju catering. Så att jag menar, vill ni ha catering till student? Eller efter begravning? Det går att beställa alla tänkbara mat, fika. Mm-hmm. Vi levererar. Och kaféet i gymnasiet, de syns ju inte så mycket utåt. Men när vi har catering så hjälper ju alla till att ta fram sakerna. Så som privatpersoner så är det bara att beställa både liksom, tårtor och catering, allt möjligt.
Mm.
Till födelsedag eller så.
Uh-huh.
Nej, så det finns ju jättemycket som privatperson att kunna.
Och vart vänder man sig?
Ja, det är lite olika då beroende på vart det är. Men när det gäller kaféverksamhet, då är det ju Carina då som håller i det. Det är bara att gå in på kaféet. Men vi har ju alla kontaktuppgifter på vår hemsida som heter m29.se. Där finns ju allting hopsamlat.
Mm.
Och det är bara att ringa och fråga så här. Ja, men jag har en grej som behöver laga. Kan ni det eller inte? Vi tycker att det är jättekul.
Ja, superbra.
För många gånger så tror jag att privatpersoner uppskattar för att vi löser de här lite udda grejer.
Mm.
Som större företag säger, nej men det är ingenting för oss. Men små och mindre udda uppdrag passar ju oss nästan bättre.
Så det behöver inte vara någon massproduktion.
Nej,
utan
det kan inte vi.
Nej, precis.
För att vi kan inte leverera i den tid som kunden kräver.
Nej.
Så att lagom stort jobb som kommer in kontinuerligt, det är liksom det bästa vi har.
Ja.
Men det här med privatpersoner, vi har ju till exempel sytt en hund kläder till en hund som har haft problematik liksom sådär. Och så det blir ju verkligen skräddarsytt. Man tar ju mått på hunden. Och det kan jag säga att det var ett väldigt svårt jobb. Men det är också så här utmaning. Vi involverar ju deltagare. De som gillar hund går igång direkt. Liksom, det här vill jag göra. Ja, och så får man ju testa då.
Och jag tänker att... Ja, vi håller ju på när oss smyger igång förhoppningsvis ett långt samarbete. Mm. Och när vi har stängt av mickarna så ska vi gå ner till ritbordet. Mm. Och jag ska inte avslöja vad det är vi ska göra. Mm. Det får mina lyssnare och mina följare se framöver. Men det känns ju extra bra som kund att anlita er. Mm. För det blir ju ett mervärde på så sätt att man stöder en verksamhet som hjälper människor. Mm. In i arbetslivet som har olika utmaningar. Och också det här att du är ju också inne på återbruk. Och egentligen så finns ju redan allt vi behöver. Mm. Alltså så vi behöver ju egentligen inte särskilt mycket nyproduktion. Nej. Men det känns jättespännande att ha fått den här kontakten.
Jo, nej, jättekul. Mm. Jag hoppas också att det finns ju fler som hittat till oss. Och just det här att... Jag försöker tänka liksom, att varje uppdrag ska jag på något vis involvera alla deltagare i. Den biten de kan. Mm. Det kan vara bara att de stryker en liten bit eller sprättar en liten bit. Just eller det. Sådär. Ja. Det behöver inte göras av våra proffsiga sömmerskor allihop.
Man kan bidra med det man kan.
Ja. För så är det faktiskt. Vi har ju haft en sån uppdrag. Där liksom, en har gjort målat och en har snickrat och en har sytt och en har gjort. Så det blir som verkligen så här grupparbete. Mm. Mm. Och jag gillar liksom att just det här med arbete är... Att det finns en slutkund. Där man kan liksom berätta för deltagarna som har varit med. Att titta, här har vi kund som har mejlat och tackat.
Ja, just det.
Så det blir ju helt annan känsla, tänker jag i alla fall. För vi kanske inte har uppdrag hela tiden. Så de får ju öva vissa saker. Och då är ju, man gör men man kanske inte har slutkund. Mm. Men att det är klart. Alltså någon som säger att, ja men tack. Det var jättebra gjort. Det ger ju
såklart
en kick.
Ja, men det är klart. Ja. Och jag tänker, idag pratar vi så mycket om mervärde. Mm. Och produkter behöver ha ett mervärde. Och det blir det ju verkligen här på så många olika sätt.
Ja, nej, men det är ju så när kunden liksom säger så här, det blir tveksam på pris eller vad det nu är. Det är klart att då försöker jag ju berätta om det här med värde. Alltså, ni kan ju berätta för era kund i sin tur.
Ja, precis.
Att ni stöttar oss, att det finns mervärde. Mm. Och så försöker jag så mycket som möjligt skicka med en liten flygblad om det här är producerat hos oss och sådär.
Det ska jag komma ihåg att ta med mig idag. Det får vi inte glömma.
Ja, det får vi inte glömma. Det annars skickar jag till dig efterhand. Ja, nej, men det är ju mycket man ska tänka på. Som sagt, det känns ju mer äkta att kanske göra så än att göra bara snygga Insta-inlägget hela tiden som är tillfixat och så, va? Visst kan man, men det blir ju inte äkta.
Ja, men här blir med hjärta.
Ja, det känns ju så i alla fall.
Verkligen, verkligen. Jag ska avrunda det här samtalet. Tack så jättemycket.
Tack själv.
För att du ville vara med. Att jag fick dricka 11 kaffe med dig. Nu ska vi som sagt släcka ner här och så ska vi gå ner till det stora ritbordet och så ska jag gå ut i bilen och hämta det jag hade med mig. Får vi se om vi kan få till det?
Ja,
tusen tack.
Ja, tack.
Hej då.
Hej.